Knut Östgård är född 1944 på en bondgård i nordligaste Norge. Hans storebrorsa var ett år äldre och det var han som skulle ta över gården som bonde. Därför visste Knut från tidiga år att han skulle behöva hitta på någonting annat att göra i sitt liv. Han hängde efter sin pappa, snickrade, täljde och byggde saker. Och när det var träslöjd i skolan var det någonting som sa klick. Han utbildade sig inom träslöjd och flyttade ner till Lerum på 60-talet där han efter ett tag började jobba som hemslöjdskonsulent. I sitt arbete träffade Knut människor som levde långa liv med slöjden. Och de berättade för honom om det som de gjorde och om kunskaper de bar med sig från äldre generationer. Med hjälp av de här människornas berättelser som Knut dokumenterat i film och genom att själv slöjda så har Knut lärt sig otroligt mycket. Det finns nästan ingen som är så vetgirig som Knut. Han vill förstå hur saker fungerar på riktigt. Och istället för att hålla slöjdkunskaperna för sig själv har Knut generöst delat med sig till andra som också är sugna på slöjd. Till nya generationer kunskapsbärare. De här klippen är inspelade en smällkall januari tisdag 2024 hemma hos Knut i hans vardagsrum. Så nu kan du få Lägerelds lyssna på några av Knuts berättelser från möten med slöjdare han träffat genom åren. Det är roliga berättelser om roliga människor. Inte alltid med fokus på slöjden, utan på människorna bakom den. Det är riktiga människor, vanliga människor. Det kunde vara du eller jag. Så ta fram täljkniven och ditt virke, eller sätt dig i soffan med en stickning eller ett broderi. Och tänk på att även du, när du slöjdar, är en kugge i kulturarvets tidsaxel. Att alla vi som slöjdar bidrar till att slöjdkunskaper förflyttas fram i tiden och utvecklas generation för generation. Och blir du sugen på att titta på några av filmerna som Knut nämner så ligger de på Hemslöjdskonsulenternas YouTube-kanal. Där kan du se hur det gick till när kardmakaren i Ronnaväg tillverkar sina världsberömda men svårköpta kardor och hur Hjalmar Edqvist täljer en slev med rena skär på första försöket. Och missa för guds skull inte utställningen om Knut och hans liv som visas på Slöjd och byggnadsvård i Floda från den 30 april till den 30 september 2024. God lyssning!
...1983 så fick jag möjligheten att börja som hemslöjdskonsulent i södra delen av Älvsborgs län. Och Ingrid Strömvall var min chef på kontoret i Borås. Och vi pratade om att vi skulle börja dokumentera de slöjdare som fanns runt om i södra delen. Och för det så åkte vi på resor där hon ville visa mig var i länet han bodde och vad de jobbade med. Och då hamnade vi en gång hos två systrar nere i Björketorp. De var väldigt duktiga på att väva och knyppla och brodera. Så att de väntade på oss med att de hade dukat upp i finrummet för konsulenterna skulle komma. De hade en damastduk stärkt och fint på bordet och dukat med alla sorters kakor och kaffe till oss. Vi fick sitta på två stolar på ena sidan bordet och själva satt systrarna i soffan på andra sidan. De drack inte kaffe utan vi skulle dricka och de höll koll på oss att vi skulle smaka på alla sorters kakor. Och det blev för mycket för vi hade redan varit på ett slöjdarbesök innan. Så att när vi inte orkade mer och vi tyckte att nu var mötet över, då tog de resten av kakorna och stoppade i en påse att de skulle vi ha med för vi skulle ha alla sju sorter. Och då sa vi det efteråt, vi hade ja, mer än tre besök i veckan, det klarar vi inte magen av. Ja. Efter några år som konsulent så en dag så ringer Torbjörn Lindström som då jobbar som hemslöjdskonsulent upp i Värmland. Och så sa han, jag har hört en sägen från en farbror ute i Östra Ämtervik. Han berättar att Det fanns en som kunde svarva i byn. Och han gick på skogen med sina svarvverktyg och drivdubb och en lederrem. Och hem så kommer han med färdiga skålar. Jaha, då, sa vi, då måste han ju ha byggt sig en svarv ute i skogen. Sen han kom med det här. Undrar hur den såg ut. Kunde det vara en svegsvarv? Kom vi fram till. Ja, det måste ju ha varit. Ska vi ta och göra en rekonstruktion på det hela, sa Torbjörn. Ja, det kan vi göra, sa jag. Så vi bestämde en dag och jag samlade ihop mina verktyg och mina drivdubbar och det jag hade. Och även jag tog med ett ämne för en skål. Och så åkte vi upp och ut till bonden där. Och det var ju vinter och snö så att vi kunde inte bygga ute i skogen utan vi blev överens om att vi bygger in i hans lada. Och han hade 2004 några bredor. Så att vi byggde upp det som en svarv där inne, borrade hål och satte i dubberna. Och han hade fixat en slana som vi skulle ha som dragvidja. Och den fästade vi ovanför, uppe i taket. Och från den så tog vi ett snöre som gick ner, band fast i vidjan och gick ner runt ämnet. Och så ner till så att det blev hängande under svarven och där knöt vi en ögla så jag kunde få in foten på den. Den vidjan som man har där uppe som draghjälp, den kallas svega. Och det ger namnet till svegsvarven. Så att när vi hade knutit ihop och vi kunde börja svarva, då hade ju stor del av dagen gått. Och det var lite vingligt med de här 2004 så det blev ingen stadga på. Så den skålen såg inte något vidare ut så vi beslöt att vi ska bygga om svarven till nästa dag. Och så bad vi bonden fälla ett träd som vi skulle kunna ha som ämnen till nästa dag. Så Torbjörn och jag vi byggde om den så den var klar och bonden var ute och fällde den här björken som stod i en kohage nere vid grinden. Och vi klöv fram ett ämne och fäste upp i svarven. Och jag började att trampa och svarva där. Och det var ju färskt så det skvätte ju över den. Så jag fick ju på mig av det här vattnet ifrån den. Men det gick rätt så fort att få till en skål denna dagen. För då hade vi ju fått en väldigt stadig svarven. Och det luktade som attan av materialet så vi undrade vad det var för någonting. Och när vi fick färdig skålen så var den ljusblå. Och lukta kopis och in i bänken. Det visade sig att korna hade stannat där nere vid grinden där björken stod. Och då hade det, björken behövde näring och såg upp det. Då hade dratt med sig kopiset upp i stammen och missfärgat det. Så att den skålen fick inte stå inomhus. Och när jag skulle åka därifrån och hem så luktade det så hemskt i bilen. Och det var ju vinter men jag fick ändå köra med fönstret öppet. Så det var ju fjörs gjorde jag. Men jag tog mig hem och jag körde kläderna i tvättmaskinen. Och de fick jag ju något sån där lukten ur men skorna gick inte alls. Jag fick slänga dem. Så det var en skål gjord av björk med lite kopis som impregnering. Innekorgen, den gjordes av Johannes Jakobsson i Edshult. Det ligger vid Hemsjö och man åker vägen mot Ödenäs ifrån Ingared. Så kommer man förbi Edshult där uppe. Där hade han sitt ställe, Johannes. Och han gjorde 30 liters korgar. Och de hade gjort, berättade han, dels stora fyrkantiga korgar till trädgårdsföreningen i Göteborg för de hade att sätta sina växter i det. Och då fick vi också plocka pinnar och skicka med så de hade som växtstöd. Då var ju bara barn på den tiden, berättade Johannes, men det var vårt jobb att plocka lite kvistar och annat och ha med till det. Och sen gjorde de 90 liters korgar och det var till V-handlarna i Göteborg. Som körde ut det. Och sen gjorde vi 60 liters och det var potatiskorgar. Och det gjordes också till SJ mycket korgar. För det skickas upp till Östersund bland annat. De hade ju på den tiden och tågen eller lokerna gick med kol. Så de beställde. Och det finns nedtecknat på Nordiska museet om detta att det gick ut 160 000 enekorgar från det området varje år. Så Johannes han jobbade med 30 liters och de gick på export till England. Det var fiskebåtar där som hade motorer som drevs med kol. Och då kallade vi dem baskekorgar, inte basket utan baskekorgar fick de heta uppe i Edsult. Och nästan alla gårdar där jobbade med att göra korgar. Så man gjorde slut på enen i området här. Man var långt upp i Bohuslän, nere i Halland och ända upp i Skaraborg. Så åkte vi med lastbil med bänkar på oss och hela familjerna med som samlade på sig. För man hade fått avtalat med någon bonde som hade skog och mycket ene att vi fick lov att ta enen där. Och det gällde att få med sig så mycket som möjligt. Så vi hade mat för dagen och så åkte vi upp och samlade. Och sen förvarade vi det på backen så att det fick lite fuktigt och täckte över det. Och sen användes det till att fläta med. En gång så skulle en som heter Ria Wegner ha matprogram på tv och hon ville göra ett midsommarmåltid. Och då fick hon Johannes en beställning av henne på en 4 liters korg, en liten. För att hon ville duka upp en midsommarmåltid med sille och poteter och så. Då la hon den färska potatisen i enekorgen och på den la hon över en förningsduk så den skulle hålla sig varm. Efter det så fick jag bara beställning på småkorgar, sa Johannes. Det var nästan ingen som ville ha 30 liters längre. Och det är klart att det hade ju gått ur tiden också att plocka poteter i korgar som man gjorde på den tiden. Jag gör så, sa han, att jag gillar att fiska. Så att när jag går upp på morgonen tidigt, 4-5 tiden går jag upp. Och så ror jag ut på sjön för jag har ju nät och annat. Och då fångar jag gädda. Och det är den bästa fisken. Du vet, få en gädda fullspäckat med dill och in i ugnen. Det finns inget godare, sa han. Så att då när jag har fiskat och kommer i land och rensar den och lägger i frysen. Så tar jag kniven och så går jag ut i skogen. Och så letar jag ene och klyver upp det. Och så flätar jag bottnarna på plats i skogen. Och de till denna här 4 liters korgen, den var ju kring 12-15 cm i diameter ungefär. Så de flätar han färdig. Och sen tar han med sig kvistar hem för uppståndarna och bygga upp sidorna och handtagarna på. Så när jag kommer hem då så tar jag mig lite mat och sen går jag ut och sätter mig i min verkstad ute i laggården som jag har. Och det var ett rum att sitta i och utanför där hade en binge med 4 grisar som gick och grymta. Så det var riktigt trevligt. Jag var med honom och vi gjorde en korg och satt där. Alltså, vi köpte korgar, vi hade ju svensklöjt på Näs. Så vi köpte korgar av honom och ha försäljningen under den tiden där. Så när jag kom till Johannes och frågade, nu vill jag köpa lite korgar vi ska ha till butiken. Ja, sa han, det får du gärna, sa han. Vad ska du ha? 15 kronor, aldrig i livet, sa jag. Du ska ha det dubbla. Du måste höja dina priser, det är alldeles för billigt. Nej, men sa han, så bra då tjänar jag ju mer, sa han. Ja. Men jag gav honom alltid det dubbla priset. Han hade ingen plånbok, han hade en plastpåse, han stoppade dem i fickan. Sen en gång vi hade en skola som vi skulle jobba med på Näs. De hade haft lite problem. Och då tyckte de att få komma till Näs och slöjda så skulle det vara väldigt bra om barnen fick jobba tillsammans under 2 dagar. Så vi ordnade att de fick ligga i lekhuset på madrasser och så. Och sen skolmaten kom till dem och så. Och Kerstin och jag, vi hade då dukat upp ett bord med alla möjliga material och undervisade dem uppe på föreläsningskullen. Och för att de skulle få träffa Johannes så ringde jag honom och sa, kan du inte komma ner Johannes och visa för skolbarnen vad du gör? Hä, sa Johannes, jag byter inte blåbyxor. Nej, men sa jag, det behöver du inte heller, bara du kommer. Jo då, han kom, men han hade köpt sig nya blåbyxor också. Så uppe på föreläsningskullen under en av de stora ekarna, där satte han sig och gjorde korgar. Och barnen var så intresserade att de klängde på Johannes, för de ville se från alla håll hur han gjorde sina korgar. Han sa ingenting, han bara gjorde korgen färdig. Det var en riktig höjdare den dagen att få träffa Johannes bland barnen och se hur han jobbade. Och han berättade också att hans pappa, han hade ju ett stånd på Kungstorget i Göteborg där han sålde slöjden. Så han köpte upp av slöjdarna runt om där vid Hemsjö. Och det var all typ av slöjd som gjorde. Det var korgar och det var skedar och slevar och vispar och allt sådant. Och sen köpte han då både svamp och bär och sådant. Och då så körde han med, där man skaffade sig en lastbil. Så de lastade på. Och så körde vi fram mot Tollered. Men jag fick rida i förväg med hästen, sa han. För bilen var för svag för att ta sig upp. Det var ju den gamla vägen som gick över där. Och den var för brant så bilen orkade inte att köra upp själv. Så han fick hjälpa till och dra. Och sen han kom över på andra sidan så kunde ju pappan köra ner och vidare till Göteborg. Och så bestämde de en tid framåt kvällen och Johannes skulle rida över till andra sidan av berget för att möta och hjälpa till att få upp bilen där. Och de sålde allting där och han hade sparat pappan alla kvitton på det han köpte för och vad de tog betalt sen inne på Kungstorget. Och det hade han lagt i, de hade ett 1600-tals hus uppe på gården där. Där hade han samlat sån här information som han skulle ha. Och sen en dag så kommer hans kusin och hälsa på. Och han hade ett jävla ordningssinne, sa Johannes. Så han hade gjort en eld och städat ut alltihopa så alla kvitton var borta. Så det var ju liksom det Johannes kom ihåg som jag kunde anteckna ner och berätta om. Ja, det var sorgligt. Ja, det har hänt många saker genom åren. Ja, Alex Karlsson var en annan slöjdare. Alex, han var ju från... Han bodde i Hindås. Jag använde honom som kursledare i att tälja skedar och slevar och så. Han var uppväxt på andra sidan vid Sävelången på vägen upp mot Norsesund där. Så berättade han att han och mor och far och brodern bodde där. Och så en lördag så skulle det vara dans på dansbanan i Alingsås. Och vi ville gärna gå på det, men vi hade inga pengar. Men vi hade lärt oss att tälja skedar bland annat. För det var ofta vanligt bland alla i trakterna där att man hade någonting man täljde. Så att när mor och far hade gått och lagt sig, för de var religiösa, då gick vi ut i vedboden. Ja, min bror, det var ju ljust. Så vi satte oss där och täljde skedar. Och vi fick väl ihop ett antal så vi kunde åka in till Alingsås och sälja dem på torget. Och sen kunde vi köpa oss en liter och sen kunde vi åka på fest. Ja, jag hade honom som sagt som kursledare. Och då hade vi kontoret i Borås. Och det var ju parkettgolv och fint. Så jag la in en plastduk på golvet för att inte skada det. Och så tog vi in huggubbarna och grejer och så satt vi där och täljde. Och sen nästa dag när jag var och hämtade Alex i Hindås och skulle åka in till Borås. Så jag frågade honom, hur har vi det med material? Har vi så det räcker, tror du? Nej, säger Alex, vi skulle nog behöva en något sån där björk på en 10 cm så klarar vi dagen. Ja. Så att vi har tittat ut genom bilfönstret när vi körde och sen när vi kom en bit bort åt Bollebygd så tyckte vi där var väl en bra björk. Stod nära vägen så vi hoppade ur fort med sågen och kapade den och tog in den i bilen och så åkte vi in till vår hus. Och sen startade vi den dagen med att prata med deltagarna vad allemansrätten betyder. Och så skrattade. sa vi. Vi var inte Guds bästa barn. Ja. Ja, sen när det har gått några år så hade vi fått pengar när jag hade börjat med inventeringen. Så hade vi fått pengar så att jag skulle kunna göra en filmning av Ballebo-möblerna. Och vi bestämde oss att vi håller oss till Ballebo-stolen. Och då tyckte jag att det hade varit roligt om vi kunde hitta en verkstad som var ifrån den tiden man tillverkade möblerna, som var riktigt fin och så. Så jag fick reda på att bror Karlsson uppe i Konungsgärde, han skulle ha en sådan verkstad. Och så ringde jag bror då. Och vem är du, sa han. Ja, jag är hemslöjdskonsulent, sa jag. Jaha, sa han. Är du från hemslöjden? Nej, jag är inte hemslöjden. Jag är hemslöjdskonsulent och vi är skilda från butiken. Jaha, efter mycket om och men så gick han med på att jag skulle få komma på besök. Så vi bestämde en dag och så åkte jag dit. Och innan jag hann gå ur bilen så kom han gående över och ställde sig för bildörren så jag inte kunde öppna den. Utan jag fick veva ner fönstret och så sa han, var du ifrån hemslöjden? Nej, sa jag. Jag är inte från hemslöjden, jag är hemslöjdskonsulent. Och när han hade fattat det, då släppte han ut mig. Och sen fick vi gå in i hans verkstad. Och det var verkligen en fin verkstad. Gammal, något lågt i tak. Och uppe under taket, där hade han förvarat sitt torra virka. Som hängde där. Och sen alla maskiner och verktyg. Det hängde mallar på väggarna för stolar och för soffor och annat som han hade tillverkat. Och jag tyckte det här såg så fint ut så att jag bestämde att här borde vara möjligt att starta filmning och så. Och han tyckte det var så roligt att jag var där så han sa, vill du ha kaffe? Ja, tack, sa jag. Så gick vi in och frun kokade kaffe och under tiden hämtade han fram sitt dragspel och började spela och sjunga. Och sen drack vi kaffe och sen var han och hämtade ännu mera dragspel. Han hade både en radigt, två radigt och tre radigt att spela och tyckte det var så kul att jag kom där. Så du är välkommen igen, sa han. Och då hade jag inte nämnt att vi skulle filma för jag ville liksom först lära känna honom. Och sen tänkte jag ta upp det med filmning på nästa träff. Så jag har gått ja, kanske en 14 dagar någonting så ringde jag honom att det skulle passa att komma på återbesök. Men då hade han varit ute i skogen och fällt ett träd och fått det över sig. Så han var så skadad så att det gick inte att fortsätta. Vi såg att det var för illa så det gick inte absolut. Utan då fick jag leta upp en ny och då fick jag höra att Eriksson i Hallagärde. Han skulle också ha en verkstad. Och då fick jag tag i Erik och fick komma och besöka honom. Den var inte riktigt likadan den verkstaden men det var också ifrån gammal tid. För hans pappa och en anställd, de hade tillverkat möblerna. Och Erik han hade ådringsmålat och sen var han den som fraktade ut möblerna till försäljning. Och för det hade de köpt Algots i Boråsfabriken där. Chefens bil hade han köpt, en gammal fin Chevrolet tror jag det var. Och så hade han byggt om den så den hade ett litet lastflak på den. Så det var den Erik körde ut med. Men när jag pratade med Erik om det, att det skulle vara, om det skulle vara möjligt att filma hos honom. Så berättade han att han hade också tillverkat stolar och så. Så det skulle alldeles utmärkt och bra. Och jag fick ju besöka honom flera gånger och prata om det hur vi skulle göra så. Så en gång jag kom till honom och jag satt mig vid köksbordet. Så låg det ett vykort på bordet. Titta, sa Erik. Ja, det var ett fint kort, sa jag. Jag vände på det. Så jag vände på kortet och så står det kära Erik. Men herregud Erik, det är ju privat, sa jag till honom. Ja, men läs, läs. Då var det hans dam som han var tillsammans med som fick skriva till honom. För han hade så himla bråttom så han hade inte tid att stanna och lyssna på vad hon hade berättat. Så hon fick skriva till honom vad hon ville. Och det gjorde att Erik kan kallas för Häppenberg uppe i där i bygden. Häppen betyder att han har bråttom och vill göra allt möjligt och hinner liksom inte med. Han är häpen och vill nå över mycket. När vi sen så småningom bestämde att nu skulle vi filma så sa jag att jag ringer en dag och så kommer jag med Ingemar Jansson som var han som skulle filma. Så ringde jag till Erik och sa att idag kommer vi. Ja, sa han, om ni kommer så har jag alla grejer klara. För klockan ett så ska jag åka till Alingsås. Du, sa jag, vi ska inte filma idag, vi ska träffa dig. Ingmar ville se hur verkstaden ser ut. Så att när han ska börja filma så vet han hur han ska göra ljussättning och ljud och allt det där, va? Ja, då gick han väl med på det. Och sen så småningom nu börjar jag filma. Då kom han. Han hade alla grejer färdiga så att det skulle gå. Du sa, gå ut och kratta löv istället, för det här var på hösten. För att Ingemar måste ju placera ut alla sina grejer och det kommer att ta tid. Och så ropar vi på dig när det är färdigt. Ja, så när vi var klara så ropade vi på honom och så kom han in då och satte fart. Nej, lugna dig Erik. Nu måste vi ta det i den takt Ingemar vill att vi ska ta, för att vi ska ju gå in i vissa moment lite mer noggrant. Ja, med mycket stön så gick han med på det, att det ska vi göra då. Och det tog ju 2 dagar innan vi var färdiga med filmingen, och han stod ut med det, Erik. Det gick 2 dagar. Och sen när vi hade klippt ihop filmen och var färdig så skulle vi ha premiärvisningen hemma i hembygdsgården hos honom. Och han hade klätt upp sig i finkläder och mycket folk. Det var inte stor lokal, men den var knöfull. Och Erik, han var så stolt över det här och tyckte det var så härligt. Han var så rolig med det. Han hade ju så bråttom i alla lägen. Och det berättas om honom att han hade ju ett byggföretag. Han byggde hus och så. Så en dag när han håller på att bygga det huset och är uppe på taket för att lägga takläkten, så kommer plåtslagaren och så ropar han upp till Erik. Får jag låna stegen för jag ska ta mått på takrännorna och stuprören? Ja visst, sa Erik. Gör det. Strax efter så hade han slut på takläkt så han skulle gå och hämta mera. Och kliver ut precis där stegen hade stått. Han såg sig inte för. Och ramlar ner. Men som tur var så hade han lagt en hög med isolering där. Så han hamnade upp i isoleringen och skadade sig inte. Men det visar varför han heter Häppenberg. Ja, det var en riktig man där. Och han, vi skulle ju ordningsmåla, för att det gjorde han ofta med sina Ballebomöbler. Och han skulle ordningsmåla det i björk. Och då använde han öl och guldockra till det. Så jag frågade Prips om de ville sponsra med öl till detta. Nej, det ville de inte. De tyckte att det kunde vi klara själva. Men då gjorde han så att han blandade upp öl och guldrocka. Och så strök han på det på stolen. Och sen tog han en nylonstrumpa och knödde ihop. Och så rullade han den lite och så drog han lite och så rullade han lite och drog lite. Och det såg faktiskt ut som lite flammig björk på det hela. Och när det hela var klart så strök han en glitsa över det. Det var någon form av lack kan man säga. För att befästa det. För att annars skulle du ju gå bort med fukt och så. Nej, det var riktigt skojigt med Erik där. Och sen berättade de att när han sen blev gammal och hamnade på hemmet i Bollebygd. Så gick han ju med rullstol. Men när de hade dans där någon gång ibland. Då släppte han rullstolen och fick tag i en dam och dansade som bara den, för han var riktigt levnadsglad och tyckte det hela var skojigt. Sen hade Ingrid gjort en film om John Larsson, en kardmakare nere i Gällstad. Han gjorde allting på sina karder. Dels så hade han fått tag i kallskinn som var garvat. Det var ett tunt skinn. Och till det så skulle han då göra nockorna. Det är ju de här trådarna som sitter i skinnet som kardar rullen. Och till det hade han byggt sig en egen ställning, så han spolade upp tråden på den. Och när den var uppspolad så drog han ut mittdelen och som en tång klippte han upp den. Och då såg de ut som ett U varje nocka. Och sen gjorde han en liten bockning på den så den fick den där böjda formen. Och kallskinnet, det tog han och klistrade ett papper på baksidan. Och sen så ritade han ut den storleken på kardbladet, tre biten som var. Och så gjorde han en randsättning. Han randsatte inte utan han diagonalsatte. För sätter man diagonalt, då kardar det bättre än om nockorna sitter på ränder. Så de var väldigt eftersökt, hans karder. Alla ville ha dem. Träet använde han gran till, för att då blev karderna lättare än om du hade fur eller björk. Och då skulle jag intervjua John en gång i Borås när vi satt på Borås museum. Han gjorde sina karder och jag gjorde mina hedrares kargar. Och då pratade vi just om det här med karderna. Hur han hade det. Och han hade så mycket beställningar så att jag fick göra en egen beställning till nästa år. Så John tog och skrev upp mig i sin lilla bok som han hade. Och sen när vi kom till nästa år, då blev vi också sittande där. Då hade John tre par karder med sig. Och sen kom en kund och så fick de sina karder. Och sen kom nästa kund och fick sina och jag blev orolig. Jag tänkte, nu har han glömt bort mig. Så jag gick bort till John och så sa jag, har du karder till mig? Ska du ha karder, sa han. Ja, jag beställde ju av dig förra året. Ja, vänta lite, sa han. Jag ska titta i min lilla bok. Ja, så tittade han i den. Ja, sa han, där står du uppskrivet, sa han. Men du har inte fått någon prick. Det visade sig att han skrev upp alla som ville ha karder, men de som skulle få, de fick en prick framför sitt namn. Och det gjorde att jag sa att om du har med till nästa år då, ja, och så satte han en prick och så nästa år igen, så när vi satt där så fick jag mina karder. Ja, han var en rolig man, men han var väldigt duktig på detta. En annan som var väldigt duktig, det var ett brödrapar och pappan. Det var de här bröderna Edqvist. De var ifrån Ödenäs, ja. Var de ifrån. Där hade de ett torpställe. Där växte de upp. Och de hade inte egen skog eller mark eller så, utan de fick köpa det. Men de slöjda väldigt mycket. De gjorde skedar, slevar, smörspadar och vispar, björkvispar. Och det var ju skedar och slevar som var den stora artikeln för deras del. Och de sålde inte själva, utan allt de tillverkade gick till handlaren i byn. Och när de hämtade sitt material så letade de ofta där marken är lite vattensjuk. För där växer björken mycket snabbare och i och med det blir den också kvistrenare. Så att där tog de sin björk och de gjorde så mycket slöjd så de gjorde åt mellan 10 och 12 hästlass björk om året. Och då fällde de trädet i slutet på augusti, början på september när björken börjar få gula löv. Då är det rätt tid, sa Hjalmar, och fäller den. Och då fäller vi björken. Och sen så får den ligga med grenar och löv och allt på en månad ungefär. Sen kvistar vi det, för då hjälper det att dra ur saven ur virket. Och saven gör att virket gulnar mer, sockerämnet i saven. Så då fäller vi det och så kapar vi upp det i 2 meters längder och så kör vi hem det till gården. Och så la vi 2 stockar. I botten och på dem staplade vi resten av virke. Vi täckte inte med presenning eller någonting. Det fick vara så. Så att när vi behövde material så gick vi ut och hämtade där. Så kapade vi av 10 cm på änden där sprickan var. Och sen så tog de ut sina ämnen därifrån. Och det enda mått de hade, det var den stickan som talade om att skedämnet ska vara så långt eller slevämnet ska vara så långt. Och då var det en av bröderna, för de var 4 bröder och pappan som jobbade med detta. En av bröderna, han kunde stå och kapa kubbarna här och klyva dem i 4 delar. Och nästa man kunde ställa sig med yxan och grov yxa formen fram. Som lämnade till nästa man så började jag finskära utsidan med bandkniven. Och så att han har ett ämne. Och hugga ur lite med käckelyxan i skedöppningen. Och nästa man tog fram skedkniven och färdigskar skeden inuti och tog även lite på utsidan. Och sista man tog den vanliga täljkniven och täljde till den färdiga formen. Och sen lades de upp på tork inne runt spisen och element och så. De hade hyllor runt spisen och så lade de upp skedämnena där eller slevarna med öppningen neråt. Och torka över natten. De hade värme i det här så att det skulle torka fort. Och nästa dag, då gjorde de om momenten att skära alla ytor med bandkniv och kniv utsidan och skedkniv insidan. Så att de var färdiga till försäljning. För de går inte att skära färdig mest med färska och våta. De måste få torka så att det blir en fiberresning och sen skär man ren dem. Och de lämnade i stort sett varje vecka till handlaren i byn 25 dussin slevar och 30 dussin skedar. Och då fick de inte ut det i pengar någon gång utan de fick ta ut det i varor. Och sen gjorde de en smörspade. Den såg ut som en större slev men den var helt platt. Och ena sidan, för då var den ju kanske en 6 mm tjock skedbladet. Och i ovanpå sidan så skar de ränder i det. Så att när du satte det på smöret och sköv fram stenspaden så rullade upp kulor som var randiga som man hade. Och att smöret såg fint ut när man dukade upp det. Det var en stor artikel också. När det gäller björkvisparna, då gjorde de så att de tog dem när det var savtider. Och det är ju mitten på maj ungefär. När björklöven har fått mysöron, då är det tid att ta björkvis. Då gick de och letade där det var nyhugget. Där kom det ju upp en massa små björkkvistar. Och då gjorde de så att de tog en käpp som var ungefär 70 cm lång och 3 cm i tjocklek. Så klöv man upp den till hälften. Och då var den ju öppen på ena sidan. Och då trädde de det över riset medan det stod kvar i backen. Och så höll de ihop det och så drog de upp det och skalade. På så vis. Och när de hade skalat ett antal kvistar så tog de bara en sekatör och klippte av det. Och sen lade de det i stora buntar och förvarade det fram till vintern. Så att då var det ju torrt. Och då hade de också grävt björkrötter som de hade att binda med. Så de gjorde 2 bind på riset. Ett närmast kvistarna och ett ut i änden. Och så skar man av det och sålde dem. Och de var väldigt bra att ha till och vispa alla möjliga saker med. Så att när jag hade startat mitt jobb som konsulent så ringde det en restaurang från Göteborg och frågade om jag visste någon slöjdare som hade björkvispar att sälja. Och då tipsade jag just om bröderna här. För han ville absolut inte ha någon stålvisp utan det skulle vara 3 vispar för att vispa såserna med och så. All deras slöjd, som sagt, det såldes då via handlaren i byn. Och han i sin tur sålde vidare till Göteborg. Det gick bland annat till det som hette Grand Bazaar. Epas föregångare och det som blev Domus och olika delar av det. Och då lade han på 5 öre. När de sålde sina slevar så fick de 25 kronor dussinet för dem. nu säger jag fel, 25 kronor var för skedarna och 30 kronor för slevarna. Och sen lades det på 5 öre. Men de i sin tur sålde vidare. Det gick både till Danmark och till England, berättar Hjalmar. Och handlaren i byn här, han sålde ju med all möjlig typ av slöjd och bär och frukt och så. Så att de försökte någon gång att sälja själva och gå ut med en korg och sälja på bygden. Och kunde få 5 öre mer för det. Men de rätt så fort så fick de, när det var sommartid och så, så tog de ju extra jobb. Så slöjden var ju ifrån skörden var inne och potatisen uppe till på våren när saven kom igång. Då var det annat de gjorde under sommartid. Hjalmar han hade ju en väldigt fin verkstad och jag ville göra en filmning med honom. Så att vi bestämde en dag och jag var hos honom först och pratade med honom, så vi gjorde en sked så jag såg arbetsgången och kunde skriva manus utifrån det. Och under tiden vi sitter där så kommer katten som han hade med sig i verkstaden. Hon satt överst på en hylla och satt och tittade på oss. Och när hon tyckte det var tråkigt så hoppade hon ner rätt bak i nacken på Hjalmar och la sig. Och så tyckte Hjalmar att nu blev det för varmt så han putte till katten så den hoppade ner på hans bord. Och där hade han lagt upp sina skedar och slevar. Men det räckte inte. Katten fick inte tillräckligt uppmärksamhet så den började putta ner skedarna i golvet och så att då visste hon att nu fick hon uppmärksamhet. Så Hjalmar han fick ta ut katten så vi kunde prata i lugn och ro. Och sen när jag kom med filmen där så tog han ju fram sina ämnen där ute och tällde och det gick så smidigt. Och hela filmningen tog 35 minuter. Och då hann vi ju att prata under tiden med massa annat och stoppa och sådär. Och han gjorde en sked på den tiden. Du vet, varje gång han satte till ett verktyg och skar, då var det full skärm en gång. Det var ingen tvekan, han bara skar rätt ut. Och han jobbade väldigt mycket med bandkniven när han tällde utsidan. Och så hade han en trelapp hängande runt halsen. Så att han satte ämnet ifrån en bit han hade på sitt bord framför sig och sen mot den här trebiten som hängde runt. Och så använde han bandkniven att tälja med på utsidan. Så treplattan tog ju emot bandkniven så han inte skar sig. Så berättade han en gång när han var ute och satt och täljde och visade det här, så var den unge som tyckte att farbrorna han har på sig haklapp. De höll på, bröderna Edqvist, sa Hjalmar, ifrån 1900-talets början. Han själv var född 1911, så han var yngsta bröderna. Och de höll på ungefär till andra världskriget. Då trappades det ner. Så att efter andra världskriget då blev det inte så mycket med slöjden. Och sen hade vi ju skaffat oss jobba alla bröder också. Så att det här var ju bara en bisyssla senare. Själv jobbade han som elektriker, Hjalmar. Han hade gjort uppehåll i många, många år med slöjdandet. Men så hade han skadat sig en gång på jobbet. Så han var lite långvarig i sjuk. Och så en dag jag sitter och tittar i köksfönstret på björken utanför så tänkte jag, den där björken kanske man kunde göra skedar av. Men då hade han inga verktyg kvar. Han hade en morakniv. Lite lång. Och den tog jag och böjde till. Så den fick en böj, sa han. Så jag kunde ha den och skära ur. Så jag tällde faktum en sked med morakniven. Den vanliga på utsidan. Och med skedkniven som jag hade bockat till där på insidan. Och så fyllde jag hår. Så mina bröder kom hem där. Och vi satt vid bordet och pratade. Så säger min fru att Hjalmar han har börjat att göra sleva. Säger bröderna som har hållit på lite fortfarande. Han kan inte. Jo då, så gick hon och hämtade den. Den ser för jävla ut, tyckte de då. Men då tänkte Hjalmar, jag ska visa dem. Så då började han att göra skedar också som en bisyssla. Och sen efter sjukdomen så var det bara några år så gick han i pension. Och då så satt han igång och tälja på nytt. Det var genom hembygdsdagar i Tollered. Då kunde de sitta på rabröderna och visa hur de gjorde. Och de kunde gärna byta plats. Det såg likadant ut i slutet. Alla skedar och slevar i alla fall.